Allsmäktige Gud, du som är deras starkhet som åkallar dig, beskydda oss med din mäktiga hand så att vi frälsta från mörkrets välde alltid kan vandra som ljusets barn genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen på tredje söndagen i fastan. Den är hämtad ifrån profeten Jesajas 59 kapitel. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Vi lyssnar också till episteltexten från Efesiebrevets 5 kapitel. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sådan är en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sånt nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus drev i ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folket förundrade sig. Men några av dem sa, det är med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna. Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. Men han visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som har kommit i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul som jag driver ut de onda andarna. Men om det är med hjälp av Belzebul som jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. När den starke beväpnad vaktar sin gård för hans ägodelar vara i fred. Men kommer den som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om man inte finner någon tänker han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han så kommer och finner det städat och pyntat ger han sig av och tar med sig 7 andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första. Då Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran, saligt är det moderliv som har burit dig och saliga det bröst som du har diat. Han sa, säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Kära himmelske fader, vi tackar dig för att vi alla får vara dina barn, för att du gjort oss till dina i dopet och att vi får tro på dig och kalla dig vår far. Vi tackar dig för att du talar till oss och genom ditt ord förklara för oss vem du är och vad du vill med oss. Låt denna stund vara en sån stund då du förklarar för oss vem du är, vem Jesus är och vem din ande är som hjälper oss. Vi kommer till dig och ber att denna stund ska vara ledd av din ande. I Jesu namn. Amen. Om du hörde mig predika här på Mikaelidagen i höstas, så kommer du kanske ihåg myntet som jag visade upp. Och då sa jag att myntet representerar verkligheten. Du ser en sida av myntet. Men det finns också en andra sida av myntet som du inte ser. Gud är skapare av allt vad synligt är och vad osynligt är, bekänner vi i trosbekännelsen. Det finns alltså både något som vi ser och som vi märker, men också något som vi inte ser, som i allra högsta grad påverkar det som vi märker. Kanske har du någon gång varit med om ett under. Du har blivit mirakulöst räddad ur en livsfara. Du såg dig själv räddad. Men du såg inte andra sidan av myntet. Du såg kanske inte hur änglar var där till din hjälp för att skydda dig i faran. Några människor måste ha sett Jesus från Nasaret korsfästas på ett kors. De såg död, de såg nederlag. Men de såg bara ena sidan av myntet. De såg inte vad som hände på andra sidan. Nämligen det som beskrivs i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, där djävulen kastas ut från himlen eftersom lammets blod hade utgjutits och det fanns inte längre plats för Satan att anklaga oss för. Så poängen med myntet var att visa att det finns en synlig sida där ni ser, men den osynliga sidan ser ni inte, men den spelar stor roll i det som händer. Eftersom vi ser både det som är gott och ont här i världen, så måste det betyda att det finns både gott och ont i den osynliga världen. Och i den osynliga världen finns inte bara änglar, utan också demoner, onda andar och den onde själv. De onda andarna, de märks ju kanske mest och mest påtagligt när de besätter människor rent kroppsligt, som den här vi läste om i texten. Och det här låter ju så främmande för oss, nästan overkligt, kanske lite exotiskt. Men det beror nog förmodligen på att vi har levt i ett land så länge, ett kristet land, att vi har glömt hur det förmodligen var när Guds rike bröt fram här uppe i det kalla, råa, barbariska Norden. För där Guds rike bryter ny mark, där blir det kraftig konfrontation i världen. För innan evangeliet kom hit till Sverige, då hade den starke beväpnad vaktat sin gård och fått ha ägodelarna i fred, som Jesus uttryckte det. Men när den ännu starkare kom till våra länder genom sin kyrka och genom evangeliet, där väcktes den onda andemakten till liv. Den protesterar, den kämpar emot. Och så var det nog här uppe i Norden. Från missionsfältet där evangeliet bryter ny mark, där får man höra de mest märkliga berättelser. Eftersom den onde där ute på fältet inte längre fick ha människorna i fred. Och så kämpade den, men den kunde inte hålla emot när den starke kom fram. Det verkar som att människorna runt Galileiska sjön trodde på en påtaglig ond andemakt. Några stackare där bland folket betedde sig på ett sätt som inte gick att förklara av läkare eller psykologer, om det nu fanns några på Jesu tid. Och de skrek så förfärligt, ungefär som ett vrål från avgrunden. och deras beteende var helt besinningslöst. Det var som att den osynliga andevärlden liksom klibbade sig fast vid den synliga, och demonerna liksom satte sig på struphuvudet på människor, så att alla märkliga ljud kom fram, och så satte de sig i ben och armar, så att de stackars människorna kastade sig i elden eller försökte riva sig själva och klösa sig, som vi faktiskt kan läsa om i evangelierna. Men när Jesus närmade sig de här stackars människorna, då hände märkliga saker. Folket i byn i allmänhet, de såg bara en vanlig man, en snickarpojke från Nasaret. De kunde bara se ena sidan av myntet. Men de onda andarna i just den osynliga världen, de kunde se det som ingen annan såg. Så att när de såg Jesus komma, så var de bara tvungna att ropa ut: vad har vi att göra med dig, du Guds son? Och så visste de: har du kommit hit för att plåga oss i förtid? De onda andarna reagerade, och folket blev så förskräckta och undrade: vem är den där mannen egentligen? Kanske mest undrade de hur Jesus vågade sig ge sig i kast med de här demonerna. Jag vet inte om ni som barn varnades av de vuxna för att leka anden i glaset. Man skulle inte ge sig in på sådana farligheter, eftersom vi inte hade kontroll över den onda eller osynliga andevärlden. Men Jesus agerar med en sån självklar auktoritet, liksom som att han hade kontakt och inblick i den andevärld, den osynliga, som att han hade kontroll också över de onda andarna. En del tänkte då: han måste ha förbindelse med de onda andarna, kanske med deras första Belzebul. Men det självklara alternativet var förstås att han var de onda andarnas, inte första, utan överman. Men det var en alldeles för stor tanke att tänka bland byborna där. Han var ju bara en snickarpojke från trakten, och de kunde ju inte tänka att han skulle vara de onda andarnas överman, när de såg vilka våldsamma krafter som kunde besätta de här stackarna som var besatta. Men Jesus frågade dem: varför tänker ni att den onde skulle bekämpa de onda andarna? Det är ju helt ologiskt. Men, och så pekade han förmodligen mot dem: om det är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Då är det Gud själv som har gett sig i krig med de sataniska krafter som finns där ute. Gud är osynlig, men han har ett finger, han har en kropp, han har en stämma, och demonerna bävar. I andevärlden finns ingen neutral zon. Så ser du en människa på den synliga delen av myntet, så skulle du på andra sidan se en ond eller en god ande. Det betyder inte att den onda anden har besatt den här personen till kroppen, eller att den människan skulle vara mycket ondare än andra. Men det betyder att ingen människa är andligt neutral. Martin Luther tänkte sig att människan är som en häst och har en ryttare, antingen Kristus eller den onde. Och Jesus själv säger att den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. En likgiltig person Och jag tänker att det är så gott om det, om sådana i vår tid. De tänker att jag måste inte ta ställning. Jag kan stå här och betrakta från sidan. Och det är kanske på ett sätt sant. Men vad han eller hon inte förstår, att ställningen har redan tagits. Eftersom han föddes in i den ondes våld. Paulus skriver till Efesierna att alla är vredens barn av naturen. Och så säger han: tidigare levde ni på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Så kanske det inte ser ut. Men i backspegeln kanske man kan förstå att det är så. Om man tittar tillbaka i tiden. På ett annat ställe skriver Paulus så här: att människor oemotståndligt drogs till de stumma avgudarna. Och stumma avgudar, det måste inte bara vara träfigurer och husgudar och sånt där. Utan allt det som vi människor liksom oemotståndligt sätter vårt hopp till. Vi tänker, har jag bara trygg ekonomi, då är det bra. Om bara människor bekräftar mig, då är det bra. Har ett stabilt jobb, då är det bra. Är jag frisk och har krafter, då är det bra. Har jag bara pyntat och fejat mitt hus och håller mig moraliskt anständig, då är det bra. Och är det något av det här som sviker mig, ja, då söker jag efter något annat som kan säga: nu är det bra. Nu har jag det bra. Jag drogs oemotståndligt till de stumma avgudarna. Och längre bort stod Guds öppna faders famn. Den absoluta tryggheten i livet. Den trygghet som talar när de stumma avgudarna tiger. Det här är människans öde här i tillvaron. En ond ande är verksam i olydnadens söner, sa Paulus. Förr i tiden tror jag att man tänkte mycket mer allvarligt kring de här sakerna. Man tog den onda andevärlden på största allvar. Vid varje dop sa till exempel prästen till den som skulle döpas: jag besvär dig, du orene ande, vid faderns och sonens och den heliga andes namn, att du far ut ur denna Guds tjänare som ska vara den heliga andes tempel. Nu för tiden ber vi bara kort: fräls honom från mörkrets makt och skriv hans namn i livets bok. Men lika säkert att Jesus faktiskt drev ut demoner och onda andar, lika säkert befrias den döpte från mörkrets makt och onda andar. Och den heliga ande tar över platsen och bereder plats för den starkaste, Jesus. Nu är det inte alldeles säkert att Jesus automatiskt behåller förarsätet. Om den onde ser en möjlighet att ta tillbaka platsen i våra hjärtan, då gör han det. Och då gör han det ordentligt. Sju andar värre, sa Jesus. Och jag tror att erfarenheten och historien vittnar om hur svårt det varit för till exempel avfallna kristna att hitta tillbaka. De har ofta blivit så bittra och besvikna och ser inte en väg tillbaka. Men det kan också vara så att en andlighet som började i Kristi nåd, friheten i Jesus, liksom gradvis förflyttade sig till att bli en sådär präktig självrättfärdighet. Så förblindad av allt eget och min fromma yta, att det verkliga behovet för Jesus liksom försvann. Och så talade man om Jesus, man sjöng de fina sångerna och talade de fromma orden. Men hjärtat var alldeles upptaget av självgodhetens tankar. Och den så kallade kristna egenrättfärdigheten, också den är sju andar värre. Hur håller jag mig då på vägen? Och det finns diken på varje sida, liksom diken där onde står och vaktar och vill återta förarsätet. Ja, om vägen är vägen mellan dikerna så är Jesus vägen. Han är den starke. Och där han är, där är seger. Jag ska hålla mig tätt in till honom. Det berättas att när Jesus sände ut de 70 till att predika Guds rike för folk, så kom de tillbaka och sa så här: till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och Jesus liksom tittade på dem. Varför är ni förvånade? Vem tror ni att jag är? Jag är den starke. Och så sa Jesus: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Och då hade ju lärjungarna just predikat evangelium för människor. Berättat om Jesus. Och då hade den onda andevärlden ingen chans. Satan, demoner och hela den onda andevärlden, de kastas ut från himlen. De måste fly undan. För området kring Jesus är så outhärdligt för dem. Om du hade möjlighet att liksom få titta på andra sidan av myntet här. Och du hade möjlighet att liksom tränga igenom det där tunna membran som skiljer det synliga från det osynliga. Så skulle du förmodligen här utanför få se härskaren över luftens välde, som Paulus kallar honom. Du kanske skulle se den ande som är verksam i olydnadens söner. Men du skulle också få se att väldiga murar liksom står kring denna församling. Och då tänker jag inte på de här tunna träväggarna i lyktan, utan på det som händer när vi firar gudstjänst. Det du ser är människor som de som sitter bredvid dig böjer sina huvuden och säger: jag bekänner inför dig Gud. Och du hör prästen säga: på Jesu uppdrag, synder är förlåtna. Det är vad du ser. Vänder du andra sidan till så skulle du se Jesus själv jaga den onde på flykten. Med sin andedräkt blåsa bort dem. För han har sagt: allt vad ni binder och allt vad ni löser här på jorden ska vara löst i himlen. Och så hörde du bibelord läsas och förklaras. När Jesus frestades av Satan, då citerade Jesus bara några enkla bibelord till försvar. Ungefär som när vi läser några korta bibelstycken. Men kunde du se vad som då hände i den osynliga världen, så skulle du se vilken kraft dessa ord har att skicka iväg de onda makterna. Och så till sist ser du hur Herrens bord dukas upp. Du ser några brödbitar och lite vin. Du hör orden: Kristi kropp för dig, Kristi blod för dig. Kunde du se den osynliga världen, så skulle du se lammet som står på tronen. Det slaktade lammet som står upp, som har segrat. Och du förstår, det är segerfesten som jag har kommit till. Segerfesten som liksom smygstartat här på jorden. Och du går fram och du skulle samtidigt kunna vända dig om och tilltala den onde: hit, men inte längre. Och så faller du ner och låter källan som strömmar från tronen möta din törst. Kristi blod, för dig utgjutet, till syndernas förlåtelse. Och hade du öron till att höra, så skulle du höra nederlagets skrik från avgrunden. Ett ord kan honom fälla, sjunger vi. Paulus skrev hur människor som hade den onde i förarsätet liksom drogs oemotståndligt till stumma avgudar. Tänk dig nu själv. Du kunde suttit hemma och gjort 1000 andra saker än vad du gör nu. Men du valde att komma hit för att lyssna på samma förlåtelseord som du hört söndag efter söndag i åratal. Höra några korta bibeltexter, predikan, böja knä vid ett altare. Och inte många gör ju det. Då drivs du inte oemotståndligt till stumma avgudar. Du drivs till den levande gudens källa. Till lammets blod som talar starkare än något på denna jord. Den ande som driver dig till tro att det här är betydelsefullt. Att Jesus är här för dig. Att synden blir borttagen. Det är inte anden som är verksam i olydnadens söner. Det är Guds heliga ande. Den ande som är verksam i trons barn. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut, och vi får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.